the air adventures of Biggles.
Vart tog Biggles vägen? Pojkbokshjälten sen försvann. Ett program av mig, Petter Lindberg. Det fanns en tid då världen behövde räddas av modiga män.
Det finns ingenting ont i Biggles, utan det är, han är en permanent hjälte. Och till nästa jul så kunde man få en ny volym i serien.
En av 1900-talets populäraste pojkbokshjältar var flygarhjälten James Bigglesworth. Kort och gott Biggles, eller Biggles, som det svenskt uttal ofta blev. Det fanns inte en avkrok i världen som behövde räddas från skurkar, om det så gällde smugglare, nazister eller snikna affärsmän som letade efter diamanter någonstans i Afrika.
If something's to be done, I'd rather have the facts and get down to work.
Biggles var godheten personifierad. En gladlynt och orädd flygare som aldrig tvekade när världen behövde räddas. Men hur kommer det sig att Biggles idag verkar vara mer eller mindre bortglömd? Vad blev det egentligen av pojkbokshjälten som stod för kamratskap och samhörighet och fick tusentals pojkar att drömma om äventyr och fjärran länder? Behöver vi inte hjältar som Biggles längre? Biggles skapare W.E. Johns hade tjänstgjort som flygare under första världskriget, blivit nedskjuten och tillfångatagen. Det fanns med andra ord självupplevt material att använda sig av i den första Biggles-boken som i England utkom år 1932. The Camels Are Coming, eller Biggles åter i elden som den fick heta i svensk översättning, utgjorde startskottet på en närmare 100 böcker lång serie som avbröts först år 1968 då W.E. Johns dog 75 år gammal.
Biggles and his air police arrived back in England from the intrigue and bloodshed of the Korean War.
Biggles tjänstgjorde i det brittiska flygvapnets tjänst under de båda världskrigen för att på 50-talet bli ett slags brittisk flygpolis med hela världen som sitt spaningsområde. Böckerna om Biggles och hans manliga kumpaner bestående av Algy, Ginger och Bertie sprids i översättningar över hela världen. Många av dessa dramatiserades och blev omtyckta radioföljetongar i Australien, och samma hurtiga tonfall kännetecknar också de finska hörspel som producerades här på Yle på 60-talet.
Korkeusmittari osoittaa 1800. Suunta etelä.
Minun laskelmieni mukaan me olemme lähestyä brittiläisen Hondurasin rannikkoa.
Et ole oikein tapahtumien tasalla. Ellen erehdy, tuossa suoraan edessämme on Belize, siirtokunnan pääkaupunki.
Ai. Aiotko laskeutua?
On pakko.
Dessutom gjordes det seriealbum, tv-serier och en spelfilm år 1986 som försökte blåsa nytt liv i pojkbokshjälten som tiden redan verkade ha kört förbi.
Biggles assignment in the West Indies has produced nothing but setbacks and false trails.
Until W.E. Johns böcker må vara spännande och bjuda på finurliga äventyr, men Biggles själv har väl aldrig varit en särskilt komplex figur. Det intrycket förstärktes också när jag återknöt kontakten med Biggles genom att läsa några utvalda böcker från 40, 50 och 60-talet. Det är häpnadsväckande hur statisk Biggles-karaktären är. Visserligen blir han äldre och världen omkring honom förändras i rask takt, men Biggles är och förblir en ungdomlig pojkscout som lite aningslöst avverkar det ena äventyret efter det andra.
första Beagles-boken som kom på svenska. Den är ju illustrerad av han.
Jag har stämt träff med barnboksforskaren Magnus Öhn. I boken Pojklandet skriver han om pojkbokshjältar som söker äventyret, som precis som Biggles bejakar den manliga gemenskapen och som har svårt att inordna sig regler.
Han bryter gärna mot olika regler och så vidare, och han är, har svårt för auktoriteter, och även om han så att säga, i slutändan då naturligtvis rättar in sig, så visst, absolut. Och sen är det här äventyret, och det är mycket ute i naturen förstås hela tiden, så att det, absolut finns det, men problemet är just att han är ju faktiskt vuxen, eller ska i alla fall föreställa vuxen, till skillnad från många andra pojkböcker då, där det alltid finns någon typ av identifikationsobjekt eller speglingsobjekt med i berättelsen. Mm.
Men när man nu betraktar Biggles lite närmare, jag menar på något sätt framstår han i mina ögon ändå som en lite förvuxen pojke, att de äventyr han drar ut på, det är ett slags avancerade scoutäventyr där det aldrig egentligen blir okej, det blir farligt, men det finns alltid det där halmstrået som finns där som räddar dem.
Ja, absolut. Och han är väl kanske inte någon bra pappaförebild, eller han ja, det blir ju inte så mycket romantik i böckerna eller så, utan det är ständigt återupprepande av någon sorts förvuxen pojke som upplever de här äventyren om och om igen. Så är det ju naturligtvis, det har du ju rätt i. Mm.
Och också det att det egentligen inte finns några kvinnor i de här böckerna. Om det finns, ja, nu har jag läst ett par, så är det unga infödingsflickor som är på något sätt för unga för att de ska kunna bli ett objekt för förälskelse. Det finns egentligen bara mer som ett slags bifigura.
Ja, det stämmer ganska väl överens generellt med pojkböckerna från den här epoken, så är det ju väldigt lite flickor och kvinnor med. Och det har ju också att göra med att det blir så att säga att de är så att säga i vägen för äventyret. Alltså det är lite som Yoko Ono som dyker upp och splittrar Beatles. Alltså de ställer till andra typer av problem som inte är eftersträvansvärda här i den här typen av äventyr. Så, och de flickor som dyker upp brukar oftast ha väldigt tydligt markerade manliga egenskaper. Alltså de är också väldigt duktiga på sånt som pojkar ska vara duktiga på, så att de blir någon sorts pojkflickor. Så att, nej, de ingår liksom inte i mönstret riktigt, i pojkboksmönstret.
Nej, för det är ju kanske en annan typ av vänskap som bejakas. Jag menar, det är den här manliga hegemonin och liksom edelmodet som lyfts fram här.
Absolut, det är det som också på akademiska kallas för homosocialt begär, precis. Att man söker sig hela tiden till sin eget kön, och där får man också bekräftelse och status på olika sätt. Så är det naturligtvis i Biggles-böckerna och i många av pojkböckerna överhuvudtaget. Det är där så att säga man också fostras i, och den är ofta väldigt hierarkiskt uppbyggt också förstås. Så att visst, så är det ju också i Biggles-böckerna förstås.
Hallå!
Hej.
Precis som Magnus Öhn konstaterar, så har kvinnorna i Biggles böckerna en underordnad roll. Men med det är inte sagt att flickor totalt skulle ha låtit bli att läsa Biggles. Den politiska journalisten Ylva Sevelin har läst dem alla. Hon äger dessutom de flesta och delar med sig av sitt särintresse på sajten biggles.nu.
Det är väl 98 titlar, men jag kommer ihåg att det är en del, jag tror väldigt många noveller så har de getts ut på lite olika.
Just det.
Okay. Men jag tror att jag brukar räkna 98, och det är någon, det finns en riktig fantasm och någon hemsida som Dr. Biggles, tror jag, han kan nog det mesta.
Jag står i Ylva Sevelins kök och beundrar en del av hennes Biggles-samling som finns inuti en glasvitrin. Många av de brittiska originalutgåvorna är i ypperligt skick.
De är ändå från 30-tidigt 40-tal. Så vill man ha en med en snygg dustwrapper, så kan du. Det är absolut inte omöjligt, men det kostar väl, kan det vara 100-200 pund beroende på vilken. När jag köpte så att säga klart min samling, det var runt 1990, och då var de ganska dyra, så när de sjunkit i pris.
Nå, dina svenska, var finns, var har du dem där?
De har jag i ett rum med dem.
Ditt andra byggelserum.
Ja, precis. Ja, det är mitt skönlitterära. Det är egentligen förrådet i
ja,
den här lägenheten.
Ja, ja.
Så här har jag, och här står de i dubbla rader överallt, så att jag har mycket böcker.
Till slut har vi inspekterat samtliga byggelssamlingar och slår oss ner i vardagsrumssoffan.
Det börjar väl egentligen med att min farfar gav min pappa några ett par Biggles-böcker när pappa var liten, som trillade vidare till en av mina äldre bröders bokhyllor och fräkade sig. Så det fanns väl ett dussintal när jag någon gång när jag var tillräckligt uttråkad i min ungdom/barndom letade i hans bokhylla och råkade hitta. Prövade läsa den, tyckte om den, fortsatte att läsa på den vägen är det. Jag är lite nördig, så att om jag väl har börjat någonting så brukar jag inte ge upp halvvägs. Så att, sen börjar jag samla på dem.
Men vad var det i de här böckerna som så att säga då fångade dig?
Jag gillar äventyrsberättelser och han kan ju skriva en bra äventyrsstory. Sen tror jag det spelar roll att den första jag tog var, den heter på svenska Biggles flyger österut och utspelar sig under första världskriget när Biggles blir skickad till Palestina för att spionera på tyska flygvapnet helt enkelt. Och den är väldigt bra, den har mycket mer känsla än många andra. Och hade jag tagit någon utav dem som stod lite senare som kanske var skrivna på 50-talet, är jag inte alls säker på att jag skulle plocka upp en till bok.
Om någon bok är en pojkbok så är väl Biggles en pojkbok, eller hela den här genren kategoriseras som pojklitteratur, men att som flicka eller kvinna då ändå på något sätt fastna för dessa böcker. Jag menar,
det är inte alls ovanligt. Jag har ju lärt känna rätt många Biggles-fans i framförallt den engelskspråkiga delen av världen, och är säkert ungefär 50-50 kvinnor. Kvinnor, var finns de? Om jag någonsin skulle skriva en bok som skulle i ett kapitel heta det. Och man kan ju räkna dem ungefär på ena handens fingrar. De är oerhört små figurer. Och det kan ju låta konstigt i våra dagar, men alltså man var ju inte ovan vid det när jag var ung. Liksom. Om det inte var rena flickböcker så fanns det väldigt få tjejer med, som sagt, tvillingdäckarna. Enid Blyton har ju båda och förvisso, men såna här äventyrsböcker som gavs ut på Wahlströms var det ofta manligt dominerat, så man var så van vid det att inte reflektera och inte hade några problem att identifiera sig med manliga karaktärer.
That's it, Biggles. Yes. Yes, I think that's what we're looking for. There's no question of it. And look, by the end of it, there's a sort of lump.
Även flickor kunde tilltalas av äventyret i Biggles-böckerna, och som Ylva Sevelin identifierar sig med de manliga hjältarna trots att de inte utvecklades eller genomgick några större förändringar.
Jag roade mig med, det var väl 80 år efter att den första boken kom ut 2012, så roade jag mig med att läsa igenom alla böckerna kronologiskt, som jag, alltså från Biggles barndom, första världskrig och så vidare och så vidare. Och en del hade jag kanske inte läst på 20 år. Och i ärlighetens namn, när jag läste igenom det, så inser man ju varför man inte har läst de flesta på 20 år. Därför att det blir ganska enahanda. Det finns en del som man tycker om. Men i den här masseffekten hinner man ju tröttna på.
Men nu har jag inte läst alla böcker i likhet med dig, men jag har läst några från varje årtionde. Och jag kan ju tycka att Biggles som karaktär, där sker ingen större utveckling. Men omvärlden förändras. Och det som kanske ändå blir den stora behållningen av att läsa de här böckerna är att se hur de ändå ganska fint speglar sin samtid och förändringar. Till exempel då i det här i det brittiska imperiets fall.
Alltså Johns födde sina drottning Victoria fortfarande satt på tronen, och jag tycker att man kan se det ganska mycket, för även om jag tror att Johns nog försökte en hel del, men det är en sån här sak som nog kan vara svårt att skaka sig av när man har haft det med hela livet. För att om han beskriver en person som ja, inte mörkare hy än en solbränd europé, då är det en good guy. Och om det är någon som har mörkare hy så är det sannolikt en bad guy. Så han går ju väldigt många såna här fällor. Så jag tror att han uppfattar kritiken som kom mot honom, och han ville göra någonting åt det. Men samtidigt tror jag att han hade svårt att liksom stiga ur sin egen föreställningsvärld tillräckligt mycket för att fixa alla detaljer.
W.E. Johns Biglesböcker har inte alltid åldrats med värdighet. Rasism och chauvinism har författaren ibland anklagats för, men samtidigt måste man hålla i minnet att böckerna långt speglar sin samtids aningslöshet. När jag återknöt kontakten med Bigles trodde jag faktiskt att äventyrsböckerna skulle vara långt värre. Visst finns det nedsättande och rasistiska beskrivningar av afrikansk ursprungsbefolkning, men samtidigt kan W.E. Johns ge uttryck för en uppriktig oro över att livsvillkoren för en afrikansk stam eller en bosättning på en söderhavsö håller på att tillintetgöras av hänsynslösa vita skurkar.
Är det inte kanske i Bigels i Söderhavet då, där han beskriver någon språk som de inte kan, som att det lät som apors chattrande ungefär. Så det finns ju en hel del såna här ganska förskräckliga exempel. Man kan ju så förlåta det med tanke på vilken tid han var uppväxt i, men i våra dagar så kan man ju inte bortse från det. Och det kan ju också vara en anledning att man kanske inte nu kommer inte jag ihåg om Bigels i Söderhavet, om det inte är en sån här bok som faktiskt finns i tryck på engelska, men jag kan tänka mig om någon skulle vilja ge ut den i Sverige, då tror jag man skulle vara tvungen att ha ett förord. Antingen skulle man ju censurera bort det, vilket jag tycker vore fel, för att man måste på något vis ändå se de misstag som har gjorts historiskt. Det är liksom lögnaktigt att försöka påstå att inte de här rasistiska attityderna har funnits. Sen kan man ju inte censurera bort liksom all sån litteratur eller fördöma allt sånt utifrån våra tider. Men man skulle ju definitivt behöva skriva ett förord och förklara sammanhanget och vad det är som man kan tänka på när man läser en sån här bok.
Mm. Samtidigt som han då ger uttryck för rasistiska åsikter eller åsikter som kanske var vedertagna på den tiden, så finns det också i den här Bigels i Söderhavet, men det finns också ett slags oro över den vita mannens framfart. Att det finns den här kluvenheten, tycker jag, hela tiden.
Nej, där. Ja, det är lite när, vad ska jag säga, naturromantiserande. Han är nog lite romantisk. Jag kan tycka när han beskriver naturen ibland så kan det vara, ja, liksom här målande och lite idylliskt. Lite sentimental. Världen ska väl helst se ut ungefär som den har gjort.
Till min stora överraskning var världen i Bigles böckerna inte fullt så svartvit som jag antog. Bigles själv genomgår ingen nämnvärd förändring, men världen omkring honom förändras i en rasande takt, och det var för mig den stora behållningen när jag återknöt kontakten med dessa böcker. Att skildra det brittiska imperiets fall kan knappast ändå ha varit W.E. Johns primära syfte. Målsättningen var nog att underhålla, roa, kanske höja beredskapsandan i oroliga tider och därutöver erbjuda unga pojkar en inblick i en manlig vuxenvärld. Synd bara att Biggles aldrig blir riktigt vuxen, trots revolten och frigörelsen som forskaren Magnus Hörn känner igen från många barn- och ungdomsbok.
För att ännu ta fasta på det du skriver i Pojklandet, vi har den här revolten och revolten som då, jag menar, männen längtar ut i världen, men samtidigt gör det ett slags markerat avstånd till den kvinnliga världen, hemmet inte minst, och kanske den vuxna kvinnan. Jag menar, det är precis det som Biggles gör, han åker ut i världen och lämnar kvinnorna där hemma.
Mm, absolut. Ja, precis. Flykten från den kvinnliga omsorgen. Ja, precis. Det är ju det enda sättet att kunna bli vuxen. Och i slutändan då förhoppningsvis en ansvarsfull medborgare. Nu vet jag inte om man ska räkna Biggles som det, men han kommer liksom aldrig riktigt fram till den utvecklingsfasen i den här tänkta då, vad man ska säga, manlighetsutbildningen, alltså att bli en ansvarsfull medborgare. För ofta de här äldre engelska sjöfartsböckerna så blir de ju oftast, så hamnar de ju ofta där på slutet, att de blir liksom ansvarsfulla medborgare och kan ta hand om imperiet på olika sätt. Men Biggles verkar fortfarande bara vara hantlangaren hela tiden. Han bara liksom, ja, ger sig ut i världen om och om igen så att säga, utan att komma hem och skörda frukten utav att han har lyckats med sina uppdrag, utan han har liksom fastnat i det här flygandet helt enkelt. Mm.
Men om Biggles då på något sätt har fastnat i sin roll, jag menar, han är alltid lika gammal och gör alltid på samma sätt, men världen omkring honom förändras ändå. Det tycker jag är intressant i de här böckerna, för att de ändå avspeglar just till exempel det brittiska imperiets fall. Det finns de här kolonialmakterna som frigör sig en efter en, och jag tycker de här böckerna på ett ganska fint sätt just åskådliggör imperiets fall.
Absolut, det håller jag med om faktiskt. Och det kan man också se i flera såna här långserieböcker. Att, för någonstans behöver ju författaren också sätta in Biggles i en kontext. Och den ska ju helst då vara lite samtida, precis. Och det var ju, alltså vi i Sverige har vi haft den här Tvillingdeckarna till exempel. Som är då en mer farsartad detektivhistorier med väldigt tydliga pojkgestalter då, men där man kan följa samhällsutvecklingen i dem från 40-talet och fram till egentligen slutet av 70-talet, för att de sätts hela tiden in i sitt nutida sammanhang. Så egentligen är det mest intressant med böckerna. Jag vet att Göran Hägg har skrivit om det här i, till exempel när han skrivit om den svenska välfärdshistorien, så har han skrivit att det här är ett utmärkt historieskrivning, för man får följa med liksom den här utvecklingen som är i samhället hela tiden i kontexten så att säga.
Mm. Och då känns ju de här böckerna på något sätt, eller just därför, kanske något fräschare än man föreställer sig. Jag hade den tanken att Biggles på något sätt bara avspeglar en, eller cementerar en världsbild, men det gör det faktiskt inte.
Ja, inte helt och hållet tror jag. Sen får man väl liksom läsa det med... Det är alltid intressant att läsa, även rätt dåliga och tråkiga böcker är ju väldigt intressant att läsa när man har rätt sorts glasögon på sig och ställer rätt sorts frågor till texten. Jag har ju läst ohyggligt mycket pojkböcker och de är ju väldigt mallade och typerna är de samma hela tiden. Men just när man ställer de här frågorna, som till exempel hur ser kontexten ut, var utspelas historien, så blir det väldigt mycket mer intressant såklart. Och just när man börjar se de här förändringarna också i böckerna och i historierna, så blir det spännande såklart. Precis som det blir med Biggles också såklart.
Mm. Jag kan nästan föreställa mig att det på något sätt är en blind fläck hos författaren. Att man är så upptagen av äventyret att det sen slinkar med en del saker som på något sätt ändå är lite omstörtande.
Ja, för man måste ju någonstans, jag gissar som författare, så måste hämta du inspiration från din samtid också. Även om du säger, har den här mallen och de här karaktärerna, är de samma, så måste det hända saker, så händer det saker runt omkring. Jag vill minnas att jag också har läst någon undersökning av, det fanns väldigt populär deckarförfattare i Sverige som heter Maria Lang till exempel, som, där någon också har just tittat på hur hon beskriver modet i och hur det hela tiden förändras under de här böckerna som kom en per år under många, många år. Så ser man sådana förändringar i dem. Så att, otroliga tidsdokument på det sättet.
De är ju väldigt mycket en produkt av sin tid skulle jag säga. Och då är det ju så att de här böckerna som han då skrev framförallt den första världskriget, när man ju ändå känner att han vet lite vad han skrev om. De kan ju vara intressanta tidsdokument så. Men när han sen skriver om flygning som han själv egentligen inte vet någonting om, och det samtidigt är något som är väldigt olikt vårt samhälle idag, så är det ju inte så konstigt att det är en begränsad läsekrets, att det inte är så stort intresse. Det finns ju fortfarande alltså yngre som dras in i och gillar det, så är det. Men det är ju väldigt få, och ja, det är väl fair enough på något vis. Är man lite nördig så kan man ju börja läsa dem och gilla dem och fortsätta läsa.
Men det är inte bara Ylva Sevelin som är nördig nog att gilla Biggles.
Teknikens värld skrev en gammal artikel som jag kom över, där det ungefär var så här, om jag parafraserar, att så länge det finns en bristfällig landningsbana någonstans, så kommer Biggles att leva kvar i våra pojkhjärtan. Och så tror jag det också är för mig att alltid när jag är på en flygplats eller någonting sånt där, så ploppar nog tankarna upp det där att när jag ser ett flygplan, att jag relaterar det till Biggles och den värld han levde i.
Sebastian Åstrand är under 30, doktorand i juridik, och precis som Ylva Sevelin så samlar han på Biggles böcker.
Det var svårt att få tag på Biggles hemma i Jakobstad, så jag var tvungen att dels handla på Tradera i Sverige, den här auktionssajten. Det var lite spännande, för på den tiden fanns inte banköverföring ännu, utan man skickade pengar i kuvert och virade in det i aluminiumfolie och hoppades på att någon bok kom tillbaka sen på posten. Och så började jag bygga upp min Biggles-samling, och ingick också ett avtal med ett lokalt antikvariat att de skulle hålla utkik efter Biggles-böckerna när de är på sina uppköpsresor. Och på den vägen så byggde jag min samling.
Men vad är det då som får Sebastian Åstrand att gång på gång återvända till Biggles?
Fortfarande så har jag ett stort nöje av att tidvis plocka fram en Biggles-bok ur min samling och ta en tekopp då förstås i brittisk anda och läsa den regn idag, att det kan jag inte som förneka heller, och drömma mig tillbaka till andra världskriget och det här kalla kriget med järnridån och allting sånt, att alla spännande ingredienser där med spioner runt omkring och så att, ja.
Och det påminner oss kanske också om att även om många nu ser ner på Biggles böcker, så har de, jag menar, de har helt kvaliteter när det gäller att beskriva ett spännande handlingsförlopp. Det är helt enkelt spännande, tycker jag fortfarande när jag har läst några Biggles böcker på raken, att själva hantverket kan han klockrent, sen kan man tycka vad man vill om Biggles liksom värderingar och kvinnosyn och allt det andra, men själva äventyret, det som på något sätt ändå är kanske den främsta anledningen att läsa de här böckerna, det fungerar.
Jo, och det där, och storyn är bra i princip i alla böcker jag läst, att den håller att läsa och de är så lagom långa, och det där språket framförallt är så väldigt bra. Alltså, det var min pappa noterat att min språkliga direkt förändrades när ju mer jag läste Biggles, att det blev kanske till att fick en lite mer gammaldags tappning, men å andra sidan fick jag ett väldigt rikt språk genom att läsa Biggles i ung ålder.
Så vem kan klandra W.E. Jones för att ha lärt miljontals pojkar att läsa eller behärska sitt språk?
Jag säger det. och det där, och i någon mån också lära känna omvärlden och det där, få ge en sån här nyfiken blick på andra kulturer och besöka andra länder som man troligen aldrig kanske ens kommer till besöka, som Libanon och det där Arktis och sådana ställen. Och då att ta upp en gammal klassiker som Biggles, som ändå kräver en viss insats av läsaren att det där sätta sig in i
tidskeden som inträffar för allt mellan 80 och kanske 30 år sedan, så kräver en del av läsaren att det är ingenting man får gratis det där. Men jag skulle säga att det är värt det fortfarande ändå. För spänningen, de här karaktärerna och sen att man får den här nyfikenheten på omvärlden som jag tror är ganska bred hos många och kanske speciellt hos testosteronstinna pojkar som vill se en värld som de inte annars upplever.
Det kan behöva lite edelmod ibland.
Ja, absolut, ja, om man får säga så skulle jag säga att det finns den aspekten kvar att det skadar inte med män som, och unga män som håller sitt ord och ser sådana värderingar också i dagens samhälle, i högre utsträckning kanske. Vad vi ser om med civilkurage och sådant, att som Biggles också det här är en stor anhängare.
Cool down, Elgin. I'm going to work on that theory.
You'll put down?
Not this morning. Why not? Two good reasons. There may be someone watching the kite and waiting for it to land.
Ja, civilkurage och edelmod råder det alltid brist på. Och visst kan man som Sebastian Åstrand läsa Biggles av just den anledningen. Eller för det goda hantverkets skull, som Ylva Sevelin.
Han skriver ju rafflande äventyrshistorier om det är vad man är ute efter. Så. Action, äventyr, lite humor, mycket kamratskap som vi har pratat om. Och återigen, den här första årtiondet när han ju skriver om något han känner till. Det tror jag skiljer honom från en hel del andra såna här författare som har skrivit långa serier. Eller även serier som inte ens är skrivna av en författare utan av författarkollektiv.
Jag själv tycker att det finns nästan lite så obemärkt ett slags samhällsspegel som ändå blänkar till nu och då. Mm. Att man faktiskt får sig en liten inblick i hur det var att leva till exempel i England på 40-50 eller 60-talet, att också de där samhällsförändringarna som kanske inte är så tydliga i de här böckerna ändå finns där på något sätt.
Det finns några av hans sena böcker när han röker som en borstbindare. Hur han överlevt alla dessa år är en gåta för alla, tror jag. Men en av de senare böckerna, det är bara Biggles, aldrig ett flygplan och en öde ö. Vilket några av oss fans tycker är väldigt trivsamt och en del tycker det är görtråkigt. Där faktiskt aldrig kritiserar honom eller ger honom någon gliring för hans rökning. Det har som aldrig hänt förut. Nu är vi inne en bra bit på 60-talet, men det har säkert börjat diskuteras lite mer. Och han är ju i Indien på mitten på 60-talet. Och då är ju Indien självständigt, så då är det ju som inte brittiska kolonialtjänstemän som på Biggles barndom när han växte upp i Indien. Så det är klart, det finns en hel del sådana detaljer när man tänker efter.
Han ser dem och han upplever dem och det är på något sätt en signal av en ny tid som på något sätt kommer in, men som han då själv står fullständigt handfallen inför. Det finns i Leopardmännen finns det en scen där du börjar prata musik och han nämner den här fruktansvärda rockmusiken i något område. Och då inser man att det här är en man som är gammal, som inte förstår sig ett dyft av det som ungdomen lyssnar på idag.
Ja, det stämmer nog. Jag kommer inte ens ihåg den scenen, men det låter väldigt Biggles, kan jag säga.
Jag gör ett försök att ytterligare hitta någon som kunde intressera sig för Biggles och stegar in på Rönnells antikvariat i Stockholm där Hans Blomqvist jobbar.
Intresset för den här typen av litteratur går ju i vågor. Så det finns ju då fortfarande nostalgi hos många kunder och läsare som önskar sig en av de klassiska Biggles-böckerna.
Men finns här någonting annat i de här böckerna som då utövar nostalgi som på något sätt de här böckerna ändå kunde ge en modern läsare idag?
Jag skulle vilja säga att det som framförallt är positivt, det är läsglädjen. Det är en rapp skildring av händelser som kommer slag i slag. Och det i sig är ju väldigt bra, tycker vi, för nytillkommande läsare då, av olika åldrar. Sådär. Men annars så, den är ju som sagt präglad av sin tid, så att lite svårt att lansera idag.
För andra än äldre män?
Ja, just det. Och inte så väldigt gamla heller. Men Biggles har haft sin tid.
Om det är något som W.E. Johns kan stoltsera över, så är det som introduktör till litteraturens värld. Tusentals pojkar och flickor har tagit könlitteraturen till sig via Biggles. Någonting som idag inte alls är lika självklart när böckerna tvingas tävla om vår uppmärksamhet med så många andra distraktioner. Men det var inte internet, dataspelen eller videons intåg som rubbade Biggles position. Långt före det hade redan den samhällsmedvetna ungdomsromanen gjort Biggles hopplöst omodern, säger barnboksforskaren Magnus Örn.
Den sista Biggles-boken utkommer 1968, och man kan ju nästan se det som att den på något sätt markerar ett slut för pojkboken som genre.
Ja, precis. Det där är ju alltid intressant med den här epokindelningen. Man brukar prata om det långa 50-talet som tar slut någon gång vid mitten av 60-talet egentligen. Så där stämmer det ganska väl in då på hur ungdom, det här som vi kallar för den moderna eller den samtidsrealistiska ungdomsromanen mer och mer slår igenom. Och det sker ju framförallt på andra halvan av 60-talet då. Även om det finns förlöpare eller svalor innan där såklart. Men då kommer det mer på bred front, så att absolut, det är en bra poäng faktiskt. Det, så är det ju såklart.
Men vad beror det då på att Biggles då plötsligt känns stendöd?
Jag tror ju, alltså dels så tror jag alltså att den levde så länge är nog mer förvånande än att den inte dog tidigare skulle jag tycka. Men jag tror att det delvis handlade om att den fanns i någon sorts medvetande, och den fanns ju, var ju lätt att tillgå. Jag tror att, som jag har förstått också, var många som läste böcker som deras föräldrar läste. Alltså det fanns, de här böckerna fanns kvar hemma så att säga. Just både pojk- och flickböcker, när man har pratat med folk om deras läsning när de var unga, så fanns det liksom på landet, så fanns det en kartong med gamla böcker, eller det fanns hemma i bokhyllan och så vidare. Men sen så tror jag också, alltså jag har svårt, alltså det jag har svårast för med de här flygböckerna, det kom ju ut väldigt mycket svenska flygböcker också, Kalle Looping och sådana här. Och det är ju de här enormt tradiga beskrivningarna av själva flygplanet och tekniken och mekaniken och de här olika termerna, Mach 1, Mach 2 och så vidare. De framstår ju mer och mer som daterade, alltså det är inte lika fantastiskt längre. Jag kan förstå när i början på 30-talet när de här böckerna kommer och står för något otroligt modernt. Just att de kan, som jag sa tidigare, att de kan ta sig runt jorden väldigt snabbt, och det är mycket sådana. Det finns många sådana böcker som handlar om flygtävlingar. Man ska flyga snabbast runt jorden. Och det känns ju väldigt, väldigt modernt. Men jag tänker på 60-70-talet när charterflyget kommer igång och sådär. Så det är inte så märkvärdigt längre att flyga liksom, som det hade varit.
Nej. Och hur viktigt är det, om man då tänker sig att pojkboken hade eller ska ha som uppgift att på något sätt förbereda de unga läsarna för en vuxenvärld? Jag menar, vad gör man med den kunskapen om Mach 1 och Mach 2 i så fall?
Ja, precis. Det är en jättebra fråga. Men sen så tror jag i och för sig att det som händer är ju också att, alltså, under Biggles storhetstid så läste ju pojkar väldigt mycket böcker. Det finns ju till och med uppgifter, jag försökte hitta det innan jag skulle träffa det här nu, men det finns ju uppgifter om att pojkar egentligen läste mer böcker än vad flickor gjorde vid den här tiden, säg 30-40-talet. Men sen så började pojkar läsa andra saker. På 50-talet kom ju den tecknade serien, och sen kom film och tv. Och sen rullar det på, och så blir det så småningom blir det tv-spel och sådär. Så att det är liksom, den här pojkboksgenren sipprar in i andra medier och i andra typer av berättande. Men jag tror att själva liksom den här grundstrukturen i Biggles-boken, hjälteeposet, det finns fortfarande kvar. i de flesta berättelser, även i tv-serier och i tecknade serier och så vidare.
Mm. Man åker ut i världen, kommer tillbaka som hjälte.
Precis, vid 15 år blev stugan för trång och så vidare. Mm. Så är det, absolut. Och så ser det ut. Sen kan det ju vara så att, ja, om jag tittar på moderna svenska ungdomsromaner så är det väldigt ofta flickor som åker ut i världen nu istället och pojkarna är kvar hemma. Så det har skett en sorts omkastning där. Flickorna längtar till London och New York och pojkarna blir kvar hem i sitt eget hood.
Hembyn.
Liksom. Ja, eller hembyn, ja precis.
Också en återspegling av dagens samhälle kanske?
Ja, möjligen. Jag skulle tro det. Absolut. Den sipprar samtidigt in på olika sätt.
Biglesböckerna är på många sätt en produkt av sin tid. Och det är främst tidsmarkörerna som gör den värd att läsas. Men också de habila intrigerna som kan mäta sig med vilken modern deckare som helst. Visst är Biggles en ganska endimensionell karaktär och moralen och värderingarna är en smula tvivelaktiga. Men en del kan läggas på tidsandans konto, liksom rasismen och den konservativa kvinnosynen. Men att Biggles på allvar skulle göra comeback.
Vem vet, det kanske stundar en renässans för Biggles. Inte alls omöjligt. Efter att ha haft en period av stillestånd.
Du har hört Vart tog Biggles vägen? Pojkbokshjälten som försvann, ett program av mig, Petter Lindberg. I programmet medverkade journalisten Ylva Sevelin, doktoranden Sebastian Åstrand, barnboksforskaren Magnus Örn och den antikvariske bokhandlaren Hans Blomqvist. Producent var Staffa von Martens och för ljuddesignen stod Jyrki Häyrinen.